Det här är P1, Sveriges Radio. Ska medier kalla kriget i Gaza för folkmord på nyhetsplats?
Bättre att man agerar som en arena eller en plattform för sådana som mig att liksom framföra vår syn på saken.
Hårda anklagelser mot public service-bolagen i debatten om kostnaden för marknätet.
De är garanterade flera miljarder årligen. Trots det så skropar de ju alltid efter mer pengar.
Och så om att det enda TV4 vill är att fortsätta bli externt granskade. Har vi kanske hittat en lösning?
Jag kanske får ringa Kaspar Opitz och fråga om ni är välkomna in i även den värmen, eller kylan.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. Vad ska medier kalla det som sker i Gaza? En överväldigande majoritet av internationella och svenska medier har valt att på nyhetsplats inte använda ordet folkmord. Vignetterna brukar vara något i stil med Gaza-kriget eller kriget mellan Israel och Hamas. En tidning som valt att gå mot strömmen är vänstertidningen Dagens ETC. Där samlar man nu rapporteringen om kriget under vignetten Israels folkmord i Gaza.
Det dröjde.
Där är Andreas Gustafsson, chefredaktör för Dagens ETC.
Jag skulle säga att det är en kombination av verkligheten, alltså händelser på marken i Gaza.
Det var den 7 augusti som han tog beslutet att tidningen nu skulle kalla kriget i Gaza för folkmord. Också på nyhetsplats.
Men också med en blick på folkmordskonventionen. Den ska man ju hantera varsamt såklart. Det här är inte begrepp man ska slänga sig med hur som helst. Men den stipulerar att det ska finnas en kombination av alltså, faktiska handlingar men också ett uppsåt. Och det är just den kombinationen där vi har sett ett antal, alltså ett stort antal hårresande utspel från regeringsföreträdare i Israel som är djupt avhumaniserande gentemot palestinier. Och då man talar om utplåning, om fördrivning framför allt. Det är kombination. Jag anade att det skulle bli så att det skulle upplevas som ett opinionsutspel, men det är inte avsikten utan det är att erbjuda en precis nyhetsrapportering som använder ett språk och begrepp som linjerar med verkligheten.
Alltså det är ändå ganska unikt, för det här säger du nästan som att du vore en jurist i en domstol, att det uppnår liksom rekvisiten inom liksom folkmordskonventionen och så vidare. Är du verkligen personen som ska göra den bedömningen?
Nej, definitivt inte. Jag är definitivt inte juristen. Men jag menar att journalistiken har sin egen tidshorisont här också. Det kommer ett beslut till sist från internationella domstolen. Det kanske ligger 5 år bort, 10 år bort, det vet vi ju inte. Men journalistikens historieskrivning sker ju i realtid, tycker jag. Men man bör blicka på folkmordskonventionen. Det här är ju inget begrepp man ska använda för konflikter hur som helst.
Tittar man på de etablerade medierna så finns mer eller mindre en total konsensus kring att inte använda ordet folkmord själva i sina nyhetstexter. Det gäller alla stora dagstidningar, kvällstidningarna och public service.
Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter.
DN sällar sig till majoriteten och slår inte fast något.
Ja, det pågår ju en debatt och en intensiv diskussion bland forskare och organisationer om det här begreppet, om man ska använda det. Och det refererar ju vi till och rapporterar utförligt om och att det finns anklagelser om folkmord. Men just eftersom det här är ändå fortfarande ett begrepp som diskuteras på det sättet, så har vi på nyhetsplats valt att inte använda termen själva utan mer referera till den. I opinionsjournalistiken för en enskild skribent som vill göra ett statement och vill använda det begreppet, så tror jag att det har förekommit hos oss. Men det är ju liksom en annan standard än den vi använder på nyhetsplats. epitetet i sig kan riskera lite grann för oss att leda in i en annan typ av diskussion om är vi opartiska i den här situationen, är vi en aktör, tar vi ställning i nyhetsrapporteringen, och det vill vi ju regel undvika att hamna i ett sånt läge, och därför överlåter vi åt andra att använda den typen av väldigt laddade begrepp som både kan vara laddade ur ett etiskt perspektiv men också kan ha en juridisk betydelse som vi också vill kunna rapportera om. Vad säger juristerna om det här? Och inte själva slå fast en egen slutsats i nyhetsrapporteringen. Sen är de här rågångarna, det finns inte alltid en exakt gränslinje om vad man ska dra den, och till slut kan man alltid hamna i att inte göra det kan också uppfattas som ett ställningstagande. Så därför säger jag att den frågan är inte helt enkel. Men i det här fallet så känner jag att vi egentligen följer en väldigt laddad debatt och beskriver den intensivt. Och det är det viktiga här. Och vi följer situationen i Gaza så nära vi kan. Vi har i princip daglig kontakt med personer på plats i Gaza genom reportrar hos oss som har de ingångarna. Sen skulle vi gärna vilja vara där också, men det kan vi inte.
Debatten om vad man egentligen borde kalla kriget i Gaza för har intensifierats den senaste tiden. Förra veckan kom nyheten att organisationen IAGS, en internationell grupp för folkmordsforskare, slagit fast i en resolution att det rör sig om folkmord. Och som vi berättade förra veckan så efterföljdes just den här nyheten av flera rättelser. När det visade sig att en majoritet av organisationens medlemmar hade avstått från att rösta och att medlemskap i IAGS är öppen för vem som helst.
Det illustrerar mest hur att det gäller att kanske men verkligen vara noga här med vad man gör och vad man inte gör. Och jag tror kanske att vi måste inte stå längst fram i den frågan. Utan bättre att vi hinner tänka igenom lite grann vad det är vi gör. Sen ska vi ju rapportera om den forskargruppen, vilket vi också gjorde, men där fick vi också då kritik efteråt för att vi gav sken av att det var konsensus när det visade sig vara mer komplext. Så det bara visar att det är inte enkla frågor det här.
Folkmord är ett laddat begrepp och har i allmänhetens ögon en särställning. Det ses som brottets brott, högst upp i en hierarki av grymheter.
Vi som sysslar med det här, vi ser det kanske lite annorlunda. Till exempel ett brott mot mänskligheten kan vara lika allvarligt som ett folkmord.
Mark Klamberg är professor i folkrätt på Stockholms universitet.
Jag tror det finns en föreställning bland allmänheten, även politiska beslutsfattare, att det måste vara för folkmord för att omvärlden ska agera. Och så är det ju inte, utan stater har även ett ansvar att agera när det gäller grova krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.
Det som skiljer folkmord från till exempel brott mot mänskligheten, det är att förövaren måste ha en tydlig intention att förgöra en folkgrupp helt eller delvis. Något som är väldigt svårt att bevisa. Mark Klamberg har följt det här kriget från början och försökt pröva informationen som kommit ut mot folkmordskonventionen och rådande rättspraxis i internationella domstolar. Hamas attack den 7 oktober 2023 var förhållandevis enkel att karakterisera juridiskt, säger han. Ett brott mot mänskligheten och ett möjligt folkmord. Men det efterföljande kriget var till en början mer svårtolkat rent folkrättsligt, tycker han.
Fram till slutet av 2024 så var inte jag övertygad om att man kunde rubricera det som folkmord. Men sen var det ett antal händelser och uttalanden under våren 2025 som jag fann tillräckligt stöd för att man skulle kunna beskriva det som folkmord.
Ja, Klamberg är en av flera experter som uppdaterat sin syn på Israels krig och nu menar att det rör sig om folkmord. Men, säger han, det innebär inte att medier bör följa efter.
Alltså, vi har lite olika roller och jag tycker nog att media ska vara lite mer försiktiga. Alltså, låt oss säga att 90% av alla folkrättsprofessorer skulle anse att det här är folkmord. Så är inte det samma sak som om 90% av alla som håller på med klimatforskning anser att det sker en global uppvärmning, för juridik är inte naturvetenskap. Så av den anledningen så tror jag att man ska vara försiktig. Det är bättre att man agerar som en arena eller en plattform för sådana som mig att liksom framföra vår syn på saken. Och sen får man låta lyssnarna eller läsarna ta ställning själva.
Varför är det viktigt att säga folkmord och inte bara beskriva vad det är som händer och låta så att säga, publiken vara domare över det?
Jag förstår vad du menar, men...
Andreas Gustafsson, chefredaktör för Dagens ETC, igen.
Så en parallell här kanske är att det vi ser i Ukraina är ett ryskt anfallskrig. Det är inte en rysk specialoperation. Det handlar på något vis om att inte låta språket ha en agenda, men att låta språket ha en precision. Och då tycker jag att det är mycket närmare folkmord än ett konventionellt krig vi ser idag. Definitivt.
Men skillnaden där skulle väl många säga då är att så här, där har vi ögon och öron på plats från egna redaktioner. När man säger att det är ett invasionskrig så rapporterar man så att säga med båda ögonen. Och här rapporterar man ju lite grann med delvis i alla fall förbundna ögon.
Ja, tyvärr är det ju så. Det är en total informationsblockad som Israel har lagt över den här konflikten. Jag tycker att det kommer tillräckligt många vittnesmål, tillräckligt många bilder, video som kan verifieras. Och inte minst läckor inifrån den israeliska armén för att förstå vad som pågår. Sen ska man förhålla sig kritiskt till kring siffror som kommer från liksom Hamas olika departement, självfallet. Men det går att navigera i propagandan här.
Finns det fler konflikter i så fall där ni skulle kunna liksom ändra språkbruk när ni pratar om det? Till exempel Sydsudan eller Myanmar eller Kina?
Potentiellt ja. Jag återkommer till Ryssland och Ukraina till exempel. Där finns det också sådana faktorer. Det handlar alltså som avhumaniserande språk från statliga aktörer, fullständigt försöka slå sönder infrastruktur, terror mot civila. En komponent som saknas där kanske viljan till vad som verkar vara liksom total fördrivning.
Det finns ju andra fall där Dagens Nyheter eller medier överlag inte skulle invänta en liksom ett rättsligt avgörande innan man epitetsätter eller berättar olika saker. Så vad är skillnaden här?
Vi använder inte generellt begreppet folkmord som ett epitet i vår nyhetsrapportering.
Peter Wolodarski, chefredaktör på DN.
Jag kan inte riktigt minnas att vi har gjort det i andra situationer. För följdfrågan som då ställs, okej, ni använder det här och varför använder ni inte där? Och är det här kriget här? Så, alltså det blir, jag tror att det leder ju oss till den slutsatsen just nu. Jag menar, vad vi skulle komma till för slutsats om ett år eller två år, det vet jag inte. Men det är ju också, om man tittar på andra medier både i Sverige och internationellt, så är det ett genomgående val som de ledande nyhetsaktörerna har gjort. Och där blir också en fråga om, ska vi då sticka ut här? Och varför ska vi göra det? Det är få andra frågor där det finns så mycket krav på vad vi ska göra och inte göra. Och de riktas ju inte bara när det gäller att vi ska kalla det för ett folkmord. De kommer från båda håll alltså. Så det gäller ju att hålla huvudet kallt och att se liksom, vad är den korrekta bedömningen här? Och vad är den journalistiskt korrekta bedömningen att göra?
Nu dags för några medienyheter från veckan som gått.
Den amerikanske medieprofilen och högeraktivisten Charlie Kirk sköts i veckan till döds under ett publikevenemang i Utah. Kirk var en av de mest inflytelserika mediepersonligheterna på den amerikanska högerkanten och beskrivs som en av dem som hjälpte Donald Trump till valvinsten 2024. Kort efter dådet gick spekulationerna varma och vänster-tv-kanalen MSNBC:s politiska kommentator Matthew Dowd fick sparken efter att han sagt att dådet mot Kirk kan förklaras av hans egna radikala retorik.
You can't stop with these sort of awful thoughts you have and then saying these awful words and not expect awful actions to take place.
SVT:s 30 minuter intervjuade i veckan Rysslands Sverige-ambassadör. En intervju som fått hård kritik för att den gav ambassadören en plattform att sprida Rysslands lögner om kriget i Ukraina. Trots hårda frågor till ambassadören ansåg Sydsvenskans Kalle Knivile att intervjun aldrig borde ha gjorts. Den liberala opinionsjournalisten Alexander Voronov frågar sig vad syftet med intervjun var och undrar om de ansvariga på SVT ens vet det själva. Intervjun väckte kritik redan innan den sändes och då svarade programledaren Anders Holmberg att SVT tycker att makthavare från auktoritära länder som begår krigsförbrytelser och bedriver anfallskrig mot grannländer också ska granskas och ställas inför kritiska frågor.
Det är inte första gången vi hör kritiken att SVT och SR ibland överdriver lite när det handlar om hur mycket pengar public service-bolagen behöver. Men i veckan tyckte i alla fall Dagens Media att de tagit bolagen på bar gärning med överdrivna siffror och ohedliga debattgrepp. Det handlar om kostnaden för marknätet och vad TV4s utträde betyder för public service. Vår reporter Joanna Korbutiak har träffat Dagens Medias chefredaktör och ansvarig utgivare Linnea Kihlström.
När SVT:s vd då fick frågan av sina egna reportrar i en artikel som handlar om TV4s utträde, då svarar hon så här. När TV4 lämnar så riskerar kostnaden för public service-bolagen att bli hundratals miljoner högre. Och i samma intervju så intervjuas också Sveriges Radios vd Silla Bänke och hon säger då att det kommer att saknas någonstans mellan 300 och 400 miljoner kronor årligen under nästa tillståndsperiod där distributionen är en del i det.
Utspel som fick både Dagens Mediaskribenter och andra parter att höja på ögonbrynen.
Och det som hände då var ju att i en intervju med Dagens Media så reagerade TV4s vd Mattias Berg på den här argumentationen. Och han menade då att de public service-cheferna använde TV4s utträde för att helt enkelt få mer pengar. Han ville dock inte säga vad TV4 har betalat hittills. Så då började vi gräva i det genom våra källor och fick då fram en siffra på 25 miljoner för i år. Så det är alltså inte sant att det kommer att leda till hundratals miljoner i högre kostnader. Och jag uppfattar det som att man då liksom medvetet från public service-chefernas håll lyfter fram eller argumenterar på det här sättet för att man vill att läsarna eller publiken ska uppfatta det som att det handlar om mycket mer pengar och en större ekonomisk smäll än det faktiskt gör. Public service-bolagen får ju väldigt mycket pengar. De är garanterade flera miljarder årligen. Trots det så skropar de ju alltid efter mer pengar. Det kan man ha olika åsikter om. Jag kan väl på ett sätt känna att det inte är så konstigt givet att de är högsta företrädarna. Att de försöker att få in mer pengar. Men jag tycker att man borde kunna förvänta sig att det är väl underbyggda argument som de för fram. Och det är väl det, där jag tycker att det brister i det här fallet.
Har ni på SVT medvetet formulerat er på ett sätt som ska väcka oro hos publiken och få politikerna att öppna plånböckerna?
Jag tror absolut inte att Sveriges Television har uppviglat någonting sådant överhuvudtaget. Men det är ju förvirrad debatt.
Adde Granberg är teknikdirektör på SVT.
Med ett distributionsansvar i min roll.
Men varför har det blivit så rörigt i den här debatten?
Det är faktiskt en väldigt, väldigt bra fråga. Jag tror att grunden till rörigheten i debatten är att när Boxer lämnade, eller Tele2 lämnade med dryga 40 kanaler, inte varit så uppmärksamma.
Nej, det blev inga stora rubriker när Boxer lämnade marknätet vid förra årsskiftet. Och heller ingen enorm kostnadssmäll för public service-bolagen. Den kommer istället nästa år. De hundratals miljonerna i ökade kostnader som Ann Lagercrantz pratade om i den där första intervjun handlar alltså om att samtliga kommersiella aktörer nu lämnat systemet. Inte bara TV4, vilket Dagens Medias Linnea Kihlström inte tycker framgick.
Nej, inte så som hon uttalar sig i den här artikeln, Ann Lagercrantz, alltså när hon faktiskt kopplar TV4s utträde direkt till det.
Så då är det ohederligt att man knyter det till just TV4s utträde?
Ja, jag tycker det. Där måste jag faktiskt hålla med Mattias Berg. Jag förstår hans irritation, för de har blivit en bricka i ett politiskt spel här, så som jag ser det.
Vad säger du att det är Granberg på SVT om sin vds första uttalande där hon kopplade ihop de hundratals miljonerna med just TV4s utträde?
Ja, men det måste jag ändå säga att Ann, vår vd, uttrycker sig otydligt i faktiskt, jag tror, en av över 100 publiceringar i ämnet. Men det är också så att i samma publicering så säger hon att det här gäller ju inte bara till fyra, utan det är när alla kommersiella bolag flyttar ut. Och det tycker jag var olyckligt, men kontexten var väl ändå tydlig.
Dagens Media har även ifrågasatt om kostnadsökningen för public service verkligen kommer bli så stor som bolagen varnat för.
Någon debattör har sagt att ni siffertrixar och så. Hur fick ni fram den här siffran att det handlar om hundratals miljoner?
Ja, det är inte svårare än så att vi har fått ett skriftligt pris från Teracom i somras, som de dessutom i skrift säger också vi ska använda som siffra gentemot våra uppdragstagare att kommunicera och budgetera för. Och den var på 374 miljoner kronor, inklusive moms. Och vi betalade en mycket, mycket lägre summa då 2024, till exempel när både Boxer med dryga 40 kanaler och TV4 var med. Då låg vår summa på det fakturerade beloppet 171 miljoner kronor. Inklusive moms.
Jag förstår att ni tycker att då är den här ganska hårda kritiken rätt orättvis. Men varför tror ni att det är så många som är så kritiska mot vad ni har sagt i den här debatten?
Jag kan inte svara varför många är kritiska. Jag tror att det finns de också som ser ett utrymme att trycka till oss i den debatten, vilket vi tycker är oturligt. För att det är inte så att vi vill ha extra medel för att till våra medelstilldelande, utan vi vill att någon annan tar notan som är en extraordinär kostnad. Och vi vill inte på något sätt ha några fiktiva siffror, utan den extra kostnaden vi får, extraordinära kostnaden som vi har flaggat för ganska länge, vill inte public service-bolagen ta. Oavsett vad den kostnaden är, oavsett om den är X eller Y kronor.
Den principiella frågan är ju, ska Sveriges Radio bära Teracoms kostnader om de tappar andra kunder, ja eller nej?
Sveriges Radios vd Silla Bänke avfärdar även hon kritiken om att public service skulle ha blåst upp siffror i syfte att få mer pengar från politikerna. Hon har heller inte uttalat sig om exakt hur mycket kostnaderna för marknätet kommer att öka. Istället har hon fokuserat på de totala kostnadsökningarna för Sveriges Radio under den kommande tillståndsperioden.
Jag har inte tagit fram siffrorna och inte hittat på siffrorna, utan jag har utgått ifrån prognoser som andra har gett mig. Det vi går på när vi lämnar in vårt budgetunderlag, det är prognosen från Teracom när det gäller distributionen, men också andra saker. Alltså vi vet ju till exempel inte lönerna, så då lägger vi in prognoserna från KI och Riksbanken. Vi vet inte inflationen, utan då utgår vi från att Riksbanken når sitt inflationsmål. Vi lägger in den procentsatsen.
Sveriges Radio har även räknat in ökade kostnader för säkerhet och beredskap och tagit höjd för teknik som de vet kommer behöva bytas ut.
Då kommer det fattas på totalen ungefär 300-400 miljoner kronor om året. Men det handlar ju inte bara om distribution. Exakt hur mycket distributionen kommer bli, det ser vi ju först årligen när vi får sen notan från Teracom.
Det är ju inte första gången som du går ut och varnar för att journalistiken är hotad eller Sveriges Radio kommer inte kunna fullfölja sitt uppdrag för att det finns för lite pengar. Finns det en risk att det blir en liten inflation på de varningarna när de kommer ganska ofta?
Men nu har vi ju varit inne i en intensiv period. Public service diskuteras ju trots allt för 8 år framåt, och det är klart att det vore ju konstigt om jag som vd inte lämnar ifrån mig den fakta som finns och inte visa på de konsekvenser som kan uppstå.
Så då är svaret nej, du är inte orolig att du ropar varg för ofta?
Det får ju andra bedöma. Jag hoppas att folk har tilltro till att jag som vd för Sveriges Radio går ut med korrekt fakta. Sen får andra hantera den faktan.
I förra veckan avslöjade vi att granskningsnämnden kommer att ta handen från fyran när de lämnar marknätet. Och i veckan gick TV4s programdirektör för samhälle och nyheter, Viveka Hansson, ut och sa att det här borde vara skäl att se över hela systemet. Reporter är Erik Petersson.
Jag tycker att det är bra att bli granskad, och på så sätt så tycker jag att det är synd att vi tappar en granskning. Å andra sidan så tycker jag inte att granskningsnämnden är ett riktigt säkert system, eftersom de är inte, ledamöterna är inte politiskt tillsatta, men de är tillsatta av politiken, det vill säga regeringen. Och jag tycker inte att ett system där regeringen är den som då i slutändan kan avgöra vilka som granskar journalistiken är säkert. Och med det sagt så vill jag ändå säga att jag tycker att de personer som har utsetts gör ett bra jobb. De är oberoende och vi har ingenting att klaga på det sättet. Det som bekymrar mig är att systemet i sig är osäkert, därför att du kan ju få en regering som ser på den här frågan på ett helt annat sätt och utser helt andra personer.
Även om Viveka Hansson alltså är nöjd med hur de utsedda ledamöterna just nu sköter sitt uppdrag, så är närheten till politiken slående. I somras när regeringen utsåg nya ledamöter till nämnden, så var det kulturministern själv som uttalade sig i pressmeddelandet och intygade just de här ledamöternas kompetens och lämplighet.
Jag tycker nu när TV4 lämnar marknätet och då faller ur den här granskningen, då tycker jag att det är ett utmärkt tillfälle att se över den här frågan och passa på att göra granskningsnämnden mer oberoende än hur systemet är idag.
Allra helst skulle Viveka Hansson se att systemet blev teknikneutralt, så att TV4 skulle kunna fortsätta ingå helt och fullt. Nu kommer granskningsnämnden bara kunna pröva TV4 för sponsringsregler och reklam. Hon lägger även fram ett par förslag på hur man skulle kunna skapa större distans till politiken. Till exempel skulle mediemyndigheten kunna få ansvar för att utse nämndens ledamöter.
Så här, jag tror att det finns flera olika sätt att stärka granskningsnämndens oberoende om man vill gå den vägen. Och det borde inte vara så komplicerat.
TV4 kommer numera bara granskas av det självreglerande systemet, alltså medieombudsmannen och mediernas etiknämnd. Och här finns kanske ändå en möjlighet för TV4 att få lite mer av den här så eftertraktade granskningen av saklighet som nu försvinner. Så här, mediernas etiknämnd prövar sedan drygt 5 år tillbaka både TV4 och public servicebolagen. Men bara på en punkt, nämligen om en publicering orsakat en person oförsvarlig publicitetsskada. För tidningarna som är med i systemet gäller lite mer omfattande regler. De kan nämnden även pröva och klandra om de inte låtit till exempel ett företag komma till tals i en granskning. Eller om de säger nej till att ta in en rättelse trots att något är fel. Och här hoppas TV4 nu att de här lite mer omfattande reglerna även kommer gälla för dem.
Eftersom vi då inte längre prövas av granskningsnämnden, så borde vi kunna bli prövade av MO för den här frågan också.
Jag kanske får ringa Kaspar Opitz och fråga om ni är välkomna in i även den värmen, eller kylan.
Om det nu är, om det är MO eller om det är styrelsen som i så fall ser över den frågan.
Kolla, tack så mycket.
Kaspar Opitz, allmänhetens medieombudsman, eller medieombudsmannen, eller MO, får man välja vad man vill. Ja, alltså de kommer förvandlas till en tidning, som vi har prövat en tidning alltid. Så förstår jag det i alla fall. Det vill säga att eftersom granskningsnämnden inte längre finns, så prövas de på vanligt sätt som alla andra medier som är med i mediska systemet, utom just då public service och TV4.
När vi pratade igår var det lite så här, jag vet inte riktigt vad som gäller. Men det håller helt enkelt att de kommer bli en tidning, så att säga.
Alltså det här har ju aldrig hänt för detta, så att jag liksom, man får ju liksom tolka stadgarna lite, men alltså alla som är med i det medietiska systemet prövas på ett och samma sätt, utom just de som granskas av granskningsnämnden. Och om det då är ett mediebolag som då inte längre granskas av granskningsnämnden, så är liksom det enda logiska att de prövas så som alla andra.
Så de får lite mer granskning. De är rätt taggade på granskning nämligen.
Alltså, frågan är, får de mer eller mindre granskning nu, så är nog svaret att de får kanske lite mindre granskning ändå. För att granskningsnämnden prövar ju saklighet på liksom mer omfattande sätt än vad vi gör i MO-systemet.
Vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand som tackat nej till medverkan. Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent var Erik Petersson, och jag heter Freddy Rammel. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.